السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، في فوتشترات غيان كتاب رياض الصالحين، كتاب السفر لتي أندرا ديلا. Vi talade förra lektionen om sefer, att resa. Och jag tänkte ställa några enkla frågor. Vi nämnde att resor kan delas upp i olika kategorier. Man kan dela upp resor i tre kategorier. Är det någon som minns dessa tre? Aqsam sefer. Ja, halal, haram, mubah. Fast byt ut ordet halal. För halal och mubah är samma sak. Resa som är ibada, som är dyrkan. Resa som är haram. Och resa som är tillåten. Resa som är ibada, dyrkan, som till exempel vad? När blir det ibada, dyrkan, att resa? Okej, någonting annat?
Kunskap.
Åka för att söka kunskap, åka på hajj, åka på umra, åka för att besöka sina föräldrar i ett annat land, sina släktingar, besöka en broder, fisabilillah. Allt det här är fisabilillah. Sen har vi resor som är förbjudna, som till exempel vad? Att resa för att festa, åka till ställe för att göra haram och så vidare. Det är då en haramresa. Sen har vi tillåtna resor som semester, affärsresor, gärna åka på utflykt, åka och vandra i fjällen eller whatever. Gärna det är tillåtet. Det är mubah. Ja. Vi går vidare till dagens första kapitel. Där så nämner författaren kapitlet om etik. Etik kring hur man reser, hur man slår läger, hur man sover under resan. Och också att man ska vara vänlig mot, eller behandla sina färddjur på bästa sätt. Kolla på vad som är nödvändigt, vad som är farligt, så att man håller sig borta från det och skadar dem. Och tillåtelsen att rida tillsammans på ett och samma djur, om djuret klarar av detta. Det är flera saker som har att göra med adab, etik, kring sefer, kring resa. Och vissa av dessa bestämmelser kanske handlar först och främst om en person som reser på kamel eller häst eller liknande. Men även många av dessa principer och regler går att implementera på dagens färdmedel. Och de är bra att känna till. Wallah, det kommer också komma en tid innan domedagen där människor kommer att gå tillbaka till de äldre formerna av transportmedel. Där folk kommer att gå tillbaka till häst och liknande. Som det har nämnts i haditherna om Mahdi och Dajjal strax innan domedagen. Där kommer då vissa folk kommer färdas på hästar, ryttare. Och profeten alaihissalam har sagt att al-baraka finns kvar i hästarna fram till domedagen. Och som ni även vet är det rekommenderat att lära sig att rida. Det är något bra, mashallah. Jag önskar att jag hade en häst, men det är lite svårt att ha när man bor i staden. Men wallah, hästar är mäktiga, är de inte det? Ramstam. Första hadithen som författaren nämner är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam säger att om ni reser på ett land av grönska, så låt då kamelen beta eller äta från dess mark. Och om ni reser genom ett torrt land, så skynda er genom detta land så att yani kamelen inte tar skada, eller så att den kan komma fram och då äta på platsen där det då finns mat. Och om ni slår läger för att sova, så slå inte läger mitt i vägen. För på vägen och i stigarna och vägarna så sover eller färdas ett dawab, olika djur. Och det är också kanske Ma'wa al-Hawam, där det finns farliga och skadliga djur på natten. Och denna hadith finns i Muslim. Ja. Här lär oss profeten alaihissalam en väldigt viktig sak relaterat till kameler. Och det är även andra djur. Att man får ha situationen i åtanke. Ibland rider du genom ett land där det är grönska. Kamelen kan äta, kamelen kan dricka, hästen kan äta och dricka och så vidare. Och ibland kanske det är ett land av torka. Det finns ingenting att äta och dricka. Och då måste man planera sin resa. Du kan inte rida förbi det land som är grönt utan att låta djuren vila och äta och dricka. Och sen ska du ta dig igenom det torra landet. Det kommer inte funka. Utan ta vara på dessa möjligheter som uppstår, dessa tillfällen som uppstår. Och även samma sak idag, kanske inte bästa exemplet, men om du har ett ställe med bensinmackar och sen har du en väg på 1000 kilometer utan en bensinmack, då är det väldigt dumt att inte tanka innan man ger sig ut på den långa vägen, eller hur? Det är lite liknande en situation som vi kan relatera till. Att man tankar bilen till den långa färden där det kanske inte går att tanka. Och som handlade ibland, vi var i vissa länder i Afrika, du kommer till macken, det finns ingen bensin. De säger tomt, det kommer bensin på måndag. Alltså, då är det ju bra att ha en tank i bilen. Det är inte alltid det som är i Sverige. Så att man planerar sin resa på det här sättet. Ja. Och sen så nämner också profeten alaihissalam i det här, i denna hadith, att när man då slår läger så ska man inte slå läger på vägen. Och det är också någonting väldigt fint att man inte stör andra människor. Jag vet inte om ni har sett det, att ibland när folk parkerar mitt i vägen och ställer upp saker mitt i vägen och liknande. Det orsakar ju olyckor och det är skadligt. Och islam har då förbjudit allt som kan skada och störa andra människor. Utan man slår läger på sidan av vägen. Han nämner också hadith Abi Qatada, där han säger att Rasulullah alayhi sallam, då han var på resande fot och ville sova på natten, så la han sig på sin högra sida. Och om han ville sova eller vila innan fajr, så la han huvudet under sin underarm. Och wada ra'sahu ala kaffihi, och la ansiktet i handen. Så att han ligger då med liksom vilandes med armen på marken och ansiktet vilandes i handen. Och denna hadith finns i Muslim. Och här, vad är visheten bakom detta? Första visheten är att han la sig på höger sida. Och det är sunna att ligga och sova på höger sida. Den bästa sidan att lägga sig på, som du har nämnt i hadith Bara radiyallahu anhu. Bismillah. Att när man sover så gör man wudu. Det här är ultimata, det är sunna, det är inte wajib. Men att man gör wudu och man lägger sig på höger sida. Okay? Sen om man vänder sig efter det är lugnt. Men det är det här det som är sunna. Och de nämner även att det finns, vad kan man säga, hälsonyttor i detta. Då hjärtat är mera på vänster sida än höger sida. Så när man ligger på vänster sida så blir det mer tryck på hjärtat. När blodtillförseln och liknande saker, cirkulationen, blir sämre. Och är det inte så också att när man lägger en person i andningsläge, i nöd, att man då kanske lägger personen på höger sida, om jag inte har fel, att det är bättre än vänstra sidan och lar. Alla kulihal, det är sunna att sova på höger sida. Och vad hände här? Om han skulle sova, eller det var tidigt på natten eller liknande, då brukade han lägga sig och sova på höger sida. Men om det var vila innan fajr, då brukade han då lägga sig och sova på armen med handen, ansiktet vilandes i handen. Och då säger de varför, för det här är ganska obekvämt. Och när du då rör på dig så kommer du vakna upp. Det här är för att inte missa fajr, så att du inte ska sova för djupt. För om du är på resande fot kan du bli jättetrött. Och du går och lägger dig innan fajr, 1 eller 2 timmar. Så finns det en stor chans att du missar fajr. Eller du vaknar upp sent i sista tiden. Och det här vet vi alla av på sommaren till exempel. Där man kanske jobbar hela dagen. Och sen är man vaken till Isha. Och sen är fajr klockan 2 på natten. Men du måste sova. Och sen, subhanallah, du vaknar inte. Du vaknar 5 på morgonen. Och du minns inte ens att väckarklockan ringde. Har det inte hänt? För du sover så djupt. Och då kan det vara bra att man har en taktik för att inte sova för djupt. Och en taktik kan faktiskt vara att man lägger sig till exempel på golvet, på mattan. Om det bara är 2 timmar. Du kommer inte sova skönt. Och du kommer lättare kunna vakna. Du släcker inte alla lampor och liknande saker. Så att man kan ha lite såna olika saker som underlättar att man inte sover för djupt. Nästa hadith Anas radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Alaykum biddulja. Jag råder er att resa på natten. Fa innal arda tutwa billayl. För jorden liksom går ihop, eller den blir kortare på natten. Och vad menas med denna hadith? Jo, att det är rekommenderat att resa på natten. På natten ser du inte avståndet. Det är mörkt. Och när du färdas, det känns som att tiden går mycket snabbare. Det är lättare att resa än att resa på dagen. Och det här är också speciellt om man bor i varma länder. Och det här nämnde vi förra lektionen. Ingen normal människa ger sig ut och reser på en kamel eller häst mitt på dagen. Då det kan bli 30, 40, 50 grader varmt i skuggan. För att inte tala om solen. Och det finns ingen skugga när du färdas mitt på vägen. Så av ren logik färdas man på natten, på morgonen och vid eftermiddagen. Och på natten är det då bra för att det är lättare för djuren. Det blir svalare för djuren, de kommer inte svettas och blir lika trötta. Och samma sak för dig. Du kan vila och det känns då som att själva resan går snabbare och enklare. Du kommer snabbare fram till din destination. Och han nämner Sheikh Abdul Razak en faida. Han säger på samma sätt som resan till ens destination går snabbare på natten, så nämner också ulema att resan till Allah också är bäst på natten. Att komma närmare till Allah är bäst på natten. Då ni vet att be nattbönen innan salat al-fajr, där det har nämnts att Allah azza wa jall stiger ner till den lägsta himlen varje sista del av natten, och han säger: vem är det som ber mig, så att han kan få, vem är det som ber om förlåtelse så att han kan bli förlåten, vem är det som åkallar mig så att jag kan besvara honom. Och det här är varje natt. Så den bästa tiden att närma sig till Allah, det är den sista delen av natten. Så att den här liknelsen finns här i hur man närmar sig Allah på natten och hur man närmar sig sin destination. Nästa hadith berättas av Abi Tha'laba radiyallahu anhu, där han säger att när sahaba brukade slå läger i dalarna och i bergspassen, så brukade de sprida ut sig. Varje sahaba, en liten grupp, slog läger på olika ställen i dalen. Och när profeten alaihissalam såg detta, så sa han att eran tafarruq, eran uppdelning eller splittring på det här sättet, är från shaitan. Eran splittring i dalarna och i bergspassen är från shaitan. Och så sa sahaba att efter den här händelsen så brukade sahaba vara nära varandra när de slog läger. Och denna hadith är autentisk, den finns i Abi Dawud. Och i vissa hadither: varför shia är splittrade? Varför är ni uppdelade på det här sättet? Och han sa att det här är från shaitan. Och det här går tillbaka till det vi nämnde i förra lektionen. Att när vi är tillsammans så är vi starka. Kommer ni ihåg att man ska inte resa själv? Speciellt i ödemarken och liknande. För man är ett lättare byte. 2 är man också svag. 3, då blir man starkare. För att om någonting händer, då har man folk som är där och hjälper en. Skyddar en, backar upp en. Om du blir anfallen av något djur eller någon bandit eller liknande, så är man starkare när man är flera. Och samma sak här. Även om man är en stor grupp och man kommer till en dal och man slår läger på massa olika ställen, så är man ett lättare byte. Eller man kan lättare drabbas av någonting farligt när man är ensam. Men när man är tillsammans så är man mycket starkare. Och så är det. Att muslimerna är starkare tillsammans. Och här är ikhwa. Finns en väldigt, väldigt stor tankeställare. Om vi muslimer, och det här, det handlar om dunya. Att man är på resande fot. Och ni har tält eller liknande. Och ni slår läger på olika platser långt ifrån varandra. Det är inte haram i sig själv, eller hur? Det är halal. Det här är en rekommendation. Men, och det här är dunya. Men ändå så säger profeten alaihissalam att det här är från shaitan. Det är han som vill att ni ska vara långt bort från varandra. Vad ska vi då säga att vi muslimer är långt bort från varandra i al-aqida? I vår trosuppfattning. Där vi splittras. Inte i grupper som är 10-20 meter från varandra. utan vi splittras i grupper och sekter som hatar varandra. På grund av en innoverad ideologi som inte hör hemma i islam. Är inte det mycket värre? Och inte det också från en shaitan? Shaitan vill splittra mellan muslimerna. Så om det här är klandervärt, vad ska vi då säga om att splittras i religionen? Det är miljoner gånger värre. Är det inte så? Det värsta som finns. Vi muslimer ska vara, så som profeten Ali sa, vi ska vara som en jesed. Vi ska vara som en kropp. Och i den andra liknelsen, vi ska vara som en byggnad. Där byggstenarna stöder varandra. Ni vet, en byggnad med tegelstenar. Vad händer om du börjar ta bort och plocka bort tegelstenar från byggnaden? Den blir svag. Och det kommer in kyla, det kommer in värme, det kommer in djur. Folk kan se in en massa negativa effekter. Och samma sak om vi muslimer inte är tillsammans. Då blir vi svaga. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَ رِيحُكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا. Bli inte oense, splittras inte. För då kommer ni vad? وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. Det kommer leda till era förnedring, till era undergång, till era förlust. وَتَذْحَبَ رِيحُكُمْ. Och ni kommer förlora era styrka. Och så är det. Att när muslimerna är enade är de starka. Och när muslimerna är splittrade så är de svaga. Så muslimerna ska vara nära varandra. En liknande hadith är när vi står för att be. Då ska vi stå nära varandra, eller hur? Fötterna nära varandra. Vad händer om vi inte gör det? Vem kommer? Shaitan. Vad gör han? Han går emellan. فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. Janis. Stå inte långt från varandra, då kommer era hjärtan att komma långt från varandra. Och det är också en, någonting ytligt. Men det påverkar vårt inre. Det är viktigt att vi muslimer är tillsammans. Vi är nära varandra, vi stöttar varandra, vi umgås med varandra. Besöker varandra när man är sjuk, när någon behöver hjälp. Vi är där för varandra. Och vi är en jama'a tillsammans. Och vi kallar till enighet med alla muslimer. Att vi ska enas kring Koranen och Sunna. Och de som säger att vi kallar till splittring, det är inte sant. Vi kallar alla muslimer att enas. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًا. Muslimer ska alla enas kring Allahs rep. Kring sanningen. Inte bara enas hejvilt, utan enas kring någonting som är rätt. Och det är det enda som kommer att ena muslimerna. Muslimerna kommer inte enas kring din eller min eller någon annans åsikt. För vi tycker alla olika. Men vi ska enas kring el-haq, kring sanningen. För vi vet alla att ingen vet bättre än Allah. Och ingen vet bättre än Allahs sändebud alayhi salatu wassalam. Så det som det som Allah har sagt är det som kan ena muslimerna. Och det som profeten alayhi salatu wassalam och sahaba var på är det som kan ena muslimerna. Och det är det vi måste gå tillbaka till i alla våra angelägenheter. Det berättas också från Sahel ibn Amr, eller det säger Sahel ibn Rabi' ibn Amr al-Ansari, som är känd som ibn al-Handala, och han var från Ahlul Bay'at al-Ridwan radiyallahu anhu. Där han säger att profeten a.s. gick förbi en kamel som hade fått en svankrygg. Ryggen hade liksom blivit svank, den hade gått ner. Och då så sa profeten a.s. ittaqullah fi hadhihi al-baha'im. Frukta Allah gällande dessa djur som inte kan tala. Farkabuha saliha. Rid på dem på bästa sätt. وَكُلُوهَا صَالِحَ. Och om ni äter dem, ät dem på bästa sätt. Den här hadithen är också autentisk. Den finns i Abi Dawud. Och den lär oss det som författaren tog upp i rubriken. Att behandla djuren på bästa sätt. Och islam är en religion som förbjuder allt form av förtryck och orättvisa. Utan Allah Azza wa Jalla har skrivit al-ihsan. Att allting ska utföras på bästa sätt. Och vi ska ha rahma mot varandra. Och vi ska till och med ha rahma mot djuren. Som en av sahaba sa, ja Rasulullah. Vad anser du om jag har barmhärtighet mot lammet som jag ska offra? Som jag ska slakta? Och då så sa han, då kommer Allah att ha rahma mot dig. Och ni vet ju alla om den prostituerade kvinnan som gav vatten till en törstig hund. Vad fick hon för belöning? Jannah, paradiset, förlåtelse. Så att ha rahma mot djuren är någonting som islam har kommit med. Och inte som det idag propageras med att islam är en religion där man står för djuplågeri. Halal slakt är djuplågeri och liknande saker. Det stämmer inte. Utan halal slakt är det mest humana sättet att slakta djuren på. Om det utförs i enlighet med Koranen och Sunna. Och islam har kommit med att bevara djurens rättigheter. Allas rättigheter. Till och med djuren. Så här kritiserar profeten Muhammad a.s. en person som behandlat kamelen fel genom att överbelasta kamelen. Den fick bära för mycket vikt tills djuren, eller tills ryggen till slut blev svank. Alltså den blev lite så här uformad. Vilket är onaturligt. Tyder på att djuret har burit för mycket. Det här är någonting förbjudet. Och då säger han ittaqillah, frukta Allah, gällande dessa djur. Och här nämner de lärda med att djuren är försvarslösa. Man kan inte göra någonting. Man kan inte gå och klaga och säga till någon person att han missbrukar mig, han ger mig inte mina rättigheter och liknande. Så ittaqillah, för Allahs skull, behandla djuren väl. Så islam har kommit med att man inte får behandla någon eller något orättvist. Utan alla ska ha sin fulla rättighet. Och det visar också hur profeten Muhammad a.s. var en profet av rahma. Barmhärtighet. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Han hade rahma mot alla. Han önskade alla det bästa. Till och med djuren. Han gick inte förbi och sa med det här kamel, vem bryr sig? Nej, kamelen är viktig. Den här kamelen lider. Då måste vi rätta till det här problemet. MashaAllah. Är ni till rahma? Det finns en liknande hadith som författaren sen nämner. Från Abu Ja'far radiyallahu anhuma, där han säger att jag fick sitta bakom Rasulullah alayhi salatu wassalam en dag, Yom al-Khalifa, och han viskade någonting till mig som jag aldrig kommer att berätta för någon. Och det som profeten alayhi salatu wassalam mest tyckte om att dölja sig med då han uträttade sina behov, det var palmblad som man har som någon slags matta eller liknande. Då han uträttade sina behov, gärna på resande fot. Och så sa han i också hadith muslim här. Att han en dag kommer in till en avhängnad. En inhängnad av en man från en ansar. Och där fanns det en kamel. Och den här kamelen, då profeten a.s. såg den. Så började kamelen att liksom göra ljud ifrån sig. Vad säger man? Bröla eller? På svenska? Den gjorde sådana här ljud som kommer från djuren. Och dess ögon var fyllda med tårar. Kamelens ögon var fyllda med tårar. Så profeten a.s. gick då fram och strök kamelen på dess puckel. Och liksom tog bort dess tårar. Och fick kamelen att lugna sig. Och så säger han, vem är ägare till den här kamelen? Vems är denna kamel? Och då kommer en pojke från Al-Ansar som säger, det här är min kamel, ja Rasulullah. Och då så säger han, afala tattaqillah, ska du inte frukta Allah gällande dessa djur som Allah har låtit dig äga? För denna kamel beklagade sig till mig att du låter den överarbeta utan att ge dig yani mat och dryck, som har nämnts i vissa hadith. Ja, och denna hadith är autentisk. Och den här hadithen är ett mirakel där profeten a.s. Allah azza wa jalla fick honom att förstå kamelen. Ni vet, som profeten Suleiman kunde tala till djur. Allah azza wa jalla kan få vem han vill att tala. Så denna kamel som inte kan föra talan till någon människa kunde uttrycka sig till profeten Muhammad a.s. så att han förstod vad problemet var. Varför var den här kamelen bekymrad och i ett ledset tillstånd? För att dess ägare hade överbelastat kamelen med arbete utan att ge den tillräckligt med mat och dryck. Och ni vet vad som händer då. Och du bränner ut dig och sen på köpet får du inte vila och du får inte äta och du får inte dricka. Du kommer att bli utbränd och skadad och sjuk och så vidare. Så kamelen uttryckte det här. Och det bevisar också att djur har känslor, som Ulema nämner. Denna hadith bevisar att djur också lider om de far illa. Så Så kamelen led. Och han uttryckte det här missnöjet då till profeten Muhammed alaihi salam, som visste exakt vad problemet var. Alltså frukta alla gällande kamelen, ge den dess mat och dryck och vila, överbelasta den inte. Ja, han visste direkt utan att fråga vad personen hade gjort för fel med kamelen. Och det här är ett bevis på att han är en sann profet. Hur kunde han veta det? Att det här var det som var problemet. Jo, för att Allah azza wa jalla hade fått honom att förstå kamelen. Mashallah. Det finns en liknande berättelse också om då de var ute på en resa. Och en fågel kommer och flyger över profetens huvud, alayhi salatu wasalam. Över hans huvud. Och den är besvärad, bekymrad av någonting. Alltså den är... kvittrar runt hans huvud på ett så oroligt sätt. Och då så säger han typ, vem av er tog dess ägg? Han direkt, han vet. Alltså, någon har tagit dess små ägg. Alltså äggen, de är inte ens, du vet, en liten fågel, äggen går inte ens att äta typ. Det finns ingenting att äta. Ge tillbaka äggen. Det är helt onödigt. Varför har ni, ja, ni typ sårat den här fågeln? Ge tillbaka äggen till den här fågelmamman. Och ser ni hur mycket rahma profeten alaihi wasallam hade för djur. Det är också en till hadith, vi ändå inne på samma spår. Då sahaba kom till profeten alaihi wasallam, en av sahaba, och beklagar över sin kamel som han säger är upprorisk. Den är vild. Och ni vet, om en kamel är vild, då är den inte att leka med. Så den är dödlig alltså. Somalierna nickar. De vet, en kamel som är farlig, den är riktigt farlig, så den kan döda dig. Och de sa den arbetsvägrade, den vägrade arbete. Så profeten alaihi wasallam, han säger, visa mig, vart är den? Så han går till kamelen, och de sahaba blir rädda och säger, gå inte in till kamelen, de kommer ju typ skada dig. Han säger, det är lugnt. Och subhanallah, så fort han närmar sig kamelen och kamelen ser profeten alaihi wasallam, så lugnar den ner sig och den faller ner i sujud mot profeten Muhammed alaihi wasallam. Och sen kamelen blir lugn och samma sak, han får reda på att den här kamelen också har blivit felbehandlad. Och till slutet på hadithen. Men yani, i respekt, inte i dyrkan, men respekt till profeten Muhammed alaihi wasallam, faller den ner i sujud till honom. Allahu Akbar. Det finns många sådana här hadither som bevisar på att han var en sann profet från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här var saker som folk såg, folk berättade. Och det är ingenting som händer vanliga människor, utan det är för att han är en profet från Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Det berättas också från Anas radiyallahu anhu, där han sa att när vi brukade slå läger, alltså på resa, så brukade vi inte be tills vi hade matat eller vattnat våra riddjur. Och den här hadith finns Abi Dawud. Så samma sak här, kolla. Sahaba älskade att be. Be sunna böner. Tiden kanske höll på att gå ut. Det är viktigt att be sunna böner. Men när de slår läger, så var prio först djuren. Låt djuren, knyta fast dem. Låt dem äta, låt dem dricka. Sen går jag och ger mig vudu och jag ber. Inte jag ber först, ta hand om mig själv och sen tar jag hand om djuren, utan djuren först. Och återigen visa på hur islam ger djuren dess rättigheter. Mashallah. Och det här är ikhwa, är någonting vi belönas för. Det är inte bara rekommendationer eller någonting. Det här är ibada, dyrkan som du får belöning för hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vet ni det? Profeten alaihi wasallam, han sa, i varje fuktig lever, det vill säga varje levande sak, finns det belöning. Han talade om att ge vatten till djur. Sahaba säger, finns det belöning till vatten till djur? Han säger, nej, allting levande finns det belöning. Subhanallah. Så här är någonting som du belönas för. Och ni vet ju berättelsen om, som vi sa, kvinnan som gick in i paradiset på grund av hunden som hon vattnade. Och motsatsen, kvinnan som gick in i helvetet på grund av vad? Katten som hon höll i fångenskap tills den svälte ihjäl. Ja. Nästa hadith. Kapitlet att hjälpa ens resekollega, eller vad säger man, resesällskap. Att vara hjälpsam, att vara tillmötesgående och att ställa upp för varandra. Och han säger, under detta kapitel finns det många hadither, vissa av dem har vi nämnt, bland annat hadithen där profeten alaihi salatu wasalam säger: Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Att Allah kommer att hjälpa sin tjänare så länge han hjälper sin broder. Och hadithen kullu ma'rufin sadaqa, allting gott är sadaqa. Och ni minns ju den här, och den här hadithen är så viktig, att Allah hjälper en person. Allah underlättar och hjälper en person så länge den här personen hjälper sin broder, hjälper sin syster. Jaza'an wifaqa. Så som du är mot andra, får du tillbaka av Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här hadithen är generell. A'un. Du ska hjälpa andra människor. Hjälper du folk kommer Allah att underlätta för dig i livet. Och det här är en gärning som många av oss underskattar. Vi tänker mycket på våra egna angelägenheter. Tyvärr, många av oss är. Vi är så vi prioriterar oss själva först. Men att ställa upp och vara hjälpsam är bland de bästa av saker som finns i islam. Och en av de saker som profeten alaihi salatu wasalam själv brukade prioritera och ge företräde, att hjälpa andra människor. Det kan vara ekonomiskt, det kan vara genom att skjutsa en person, bära någonting åt en person, medla åt en person, underlätta en skuld åt en person, avlägsna en rädsla eller sorg eller oro från en person. Det finns många saker där vi kan hjälpa och stötta varandra. Och det är viktigt. Hjälpa en person att få ett arbete, hjälpa en person att behålla arbetet, hjälpa en person att få en bostad, hjälpa en person att flytta. Alla de här sakerna. Yani samarbete. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. Det som muslimerna ska vara. Och det är också en av rättigheterna när det kommer till det brödraskapet vi talade om. Den här sammanhållningen. Den kommer inte finnas om vi inte stöttar och hjälper varandra. Vad är det för sammanhållning om varje person säger nefsi, nefsi? Yani han är egoistisk och bara tänker på sig själv. Lär. Utan sammanhållningen och brödraskapet finns i att vi är en umma. Vi är som en kropp. Om en del av kroppen lider, så lider resten av kroppen. Vi känner glädje och sorg med varandra. Vi önskar för våra bröder det vi önskar för oss själva. Av det goda. Och det här, att önska för sin broder det goda man önskar för sig själv, det är inte bara tomma ord. Utan det är någonting som vi måste sätta i verket. Och är du uppriktig i detta så kommer du också att göra så att andra personer får det som du också önskar. Så att du hjälper dem i att uppnå dessa saker. Och det är en viktig, viktig egenskap, speciellt i dessa tider där många känner sig kanske övergivna, många känner sig ensamma. Då är det viktigt att vi alltid ställer upp och vi är tillsammans med varandra. Mashallah. Och det finns vissa bröder, de har den här egenskapen. Och vissa systrar också. Så fort man skriver, behöver hjälp med någonting, det är nästan alltid samma folk som svarar. De ställer alltid upp, hjälper alltid till. Även fast de kanske har jobb och de har familj. Men de har tid. De ger sig själva tid att hjälpa andra. Medan andra kanske har fritid och de ställer aldrig upp nästan. Så de, är det inte lite konstigt? Visst, vi är folk ursäkter, vi tror det på bästa om folk. Men, yani, varför är det alltid samma person som ställer upp? Eller hur? Är det inte lite konstigt? Så att man ska försöka vara den här människan. Och vill vi inte i slutändan att Allah ska underlätta för oss i vårt liv? Och jag brukar alltid säga det här. Kolla på de bröder och systrar i er omgivning som alltid hjälper andra. Det är folk som Allah underlättar för i livet. Allah underlättar för dem, Allah ger dem baraka i livet. Och det är någonting som vi alla söker. Så att vara den här hjälpsamma typen. Hjälp andra, stötta andra och stå upp för varandra. Och speciellt under resan. Som vi nämnde i förra lektionen, kommer ni ihåg varför det kallas för sefar? En i tusvir, någonting som avslöjas. Vad är det som avslöjas när man reser med en person? Personens karaktär. Är han egoist eller är han hjälpsam? Är han generös eller är han snål? Allt det här kommer i ljuset när man reser med en person. Som Umar radiallahu anhu sa, du känner inte en person tills du reser med personen och handlat och köpt och sålt med personen. Då känner du en person. Du umgås med personen, reser med personen och du har handskas med personen. Då vet du vem det är. Då visar sig personen sanna natur. Så att när man är på resande fot är det extra viktigt att man är hjälpsam. Inte att man slår läger, den ena går och jagar, han lagar maten, äter den själv och sen du kan gå och jaga själv. Nej. Eller hur? Det är samarbete. Du jagar, han fixar tältet, han fixar elden, han jagar, han fixar. En tillsammans. Man delar med sig 50-50. Spelar ingen roll om personen är rik eller fattig. Fannas, vi hjälper varandra. Det finns en väldigt vacker attar från Mujahid och han var student i Sahaba. Det vill säga Sahaba är bättre än honom. Han brukade resa med Abdullah bin Umar, så sa han att jag reste med avsikt av att vara en tjänare till honom. Jag ni tar hand om Abdullah bin Umars angelägenheter. Och istället var det han som tjänade mig. Hänger ni med? Abdullah bin Umar, en av de kunnigaste sahaba, tjänar vem och tar hand om vem? Hans elev, Mujahid. Ja, de tävlade det goda. De ville ha den här enorma belöningen av Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren nämner denna hadith, hadith Abu Sa'id radiyallahu anhu, där han säger att då vi var på en resa så kommer en man som då rider på ett djur och den här mannen börjar kolla till höger och vänster. Och då så sa profeten alaihissalam, den av er som har en extra plats på sitt djur, ni kan erbjuda någon att rida på eller rida tillsammans med, så förbered då en plats för den som inte har en plats. Och den som har någon extra provision, yani mat och liknande, ska förbereda för den som inte har någon extra mat. Och han nämnde olika saker som folk har med sig, att de ska dela med sig. Tills vi ansåg att en person inte har ensamrätt på hans egendom. Yani det var slutsatsen. Efter att han hade talat färdigt så ansåg vi att ingen har ensamrätt på det han äger. Utan allting ska delas med. Subhanallah. Och denna hadith är autentisk. Den finns i muslim. Så här finner vi att profeten alaihissalam, som var den bästa ledaren, hade full koll på människorna runt omkring honom. Och deras behov. Den här mannen, han ser att han kollar besvärat till höger och vänster. Indikerar på att han vill ha någonting. Han behöver någonting. Han saknar någonting. Var kan jag få tag på denna sak? Då tog profeten alaihissalam ärendet i sina händer och löste problemet. Och säger, den som inte har ska ge till den som, eller den som har ska ge till den som inte har. Mashallah. Återigen, här finner vi en väldigt viktig sak. Att det är inte alla som kanske har en häst eller kamel, eller idag en bil till exempel, om man ska resa någonstans. Hallas, då kan man samåka. Låt den som har en plats erbjuda den som inte har en plats. Man kanske ska stanna och äta. Någon broder är med, han kanske inte har pengar, han kanske inte har inkomst, han kan inte köpa mat. Ska vi då sitta och äta själva? Nej, per automatik. Du delar med dig, du är den som bjuder, utan att sätta honom i en pinsam situation, skuldsätta honom eller liknande. Utan den som har, ger den som inte har. Det egentligen borde inte bara vara i resa, det borde vara i alla våra angelägenheter. Att vi hjälper varandra på det här sättet, delar med sig till de som är i behov. Och han nämner också liknande hadith, att då sahaba begav sig ut på strid och liknande, så säger han till en muhajirin och en ansar att det finns de av era bröder som inte har någon egendom, inte har någon familj, så att låt dem rida tillsammans med er. Ni turas om, tre på ett riddjur eller två på ett riddjur och så vidare. Och det är också en viktig sak. Sahaba begav sig ut fi sabilillah. Även om de inte hade ett riddjur, så var de beredda att ge sig ut gåendes. För att sprida islam och göra da'wa till islam. Gåendes. Det var inte ett hinder för dem. Utan de begav sig ut. Men då så säger profeten alaihissalam, vi löser det här genom att ni turas om att rida på ett djur. Kanske två rider på en gång, en går, om de är tre. Eller en rider åt gången om det är ett djur som inte kan bära två personer och så vidare. Så att man turas om. Och till och med han själv brukade gå och låta folk rida på hans djur. Alaihissalam. Så att hjälpas åt, mashallah, på det här sättet. Och det berättas också att profeten alaihissalam brukade gå längst bak när de reste. Han brukade vara längst bak när de reste. För att se efter de svaga. Ta hand om dem och göra dua för dem. Mashallah. Ni leder dem, ta hand om dem och göra dua för dem. Kolla vilken ledare. Inte att ja, jag är världens bästa människa, jag ska rida först. Ni sköter mina angelägenheter. Nej, jag själv sköter mina, yani sahabas angelägenheter. Och han rider längst bak för att övervaka. För att se till människornas behov, tillgodose, hjälpa de som halkar efter, de som har det svårt. Mashallah, och stötta dem. Vilken ledare han var, alaihi salatu wassalam. Vilken förebild. Allah musta'an. När är salat? 55 eller? Ja. När är salat 55? Eller 50? 51. Ha? 51? Okej, men då avrundar vi. Det är ett nytt kapitel. Vi kan ta några frågor. Och vi gör så att om systrarna vill gå får de gå nu. Annars så kommer vi alla gå till moskén om 5 minuter, 6 minuter. Och systrarna kan be här och så kan de kan ta sin tid att gå ut lugnt om de vill. Men om någon är stressad kan de gå nu. Inshallah. Och den som blir orolig får göra oro i moskén. Inshallah. Men om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan.